Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag kan vara ganska hård mot liksom hinduism och muslimer, och det är ju ganska hård konflikt, och tänkte fan, kan jag in och skämta om det? Men ja, faktiskt, och det är ju nästan det roligaste med att uppträda där, att jag kan vara helt varm i kroppen efter och tänka, fan, jag har stått och gjort skämt och, som är ganska tabu där, och även sexskämt och så, som man tycker shit, kan man göra, och de har skrattat minst lika mycket som om jag hade gjort det i Stockholm egentligen.
Han är en av våra största komiker som i över 25 år har roat oss från stand-up-scenen. Han har även medverkat i flera stora tv-succéer, skrivit böcker om lappar och haft framgångsrika scenföreställningar. Jag pratar om David Batra. Ni håller i er, ni spänner fast er. Nu kör vi! Vi kör igång. Vad kul att du är här, David.
Ja, men gött.
Ja,
och vilken otroligt bra idé det här är.
Med bilderna.
Ja, har du snott den eller hittat på den?
Nej, jag kom på den själv.
Ja, det är skitbra idé.
Ja.
Jag tänkte verkligen när jag lyssnade på den att ja, smart koncept.
Ja,
och det blir lite här i ditt liv-aktigt. Och just alla har ju Instagram, alla kan lätt också gå in på den här personen du träffar. Och är skitbra, hatten av för idén.
Ja, vad roligt. Du kan låna den om du vill. Jag har ingen patent på den.
Nu är det ju din.
Jag har ingen patent. Ja, och ni som lyssnar då, som inte har hört det här förut, då vet ni det. Så att om ni vill se de här bilderna som vi kommer prata om, jag har valt ut ett gäng bilder hos David, så kan ni gå in på Martin Melins podd, heter ett Instagramkonto, där hittar ni den. Eller så går ni in på mitt Instagramkonto, eller så går ni in på Davids Instagramkonto, där får ni scrolla lite grann, och ni får inte bara de här 10 bilderna, ni får även 1640 bilder till.
Oj,
någonting.
Det tror jag inte, men det kanske det är.
Ja, det var ganska många bilder. Mm. Du var topp 3 namn som jag ville ha till den här podden.
Oj, vilken ära.
Ja. Och det, jag har ju sagt det här till dig förut, vi har ju träffats förut vid någon lunch och så.
Sprungit på varandra hit och dit.
Ja. Mm. Och jag tycker att du är den roligaste stand-up-komikern vi har i Sverige.
Oj, tack.
Allt sånt här är ju personligt naturligtvis.
Ja, det, klart det är det.
Men jag tycker det, och det har jag alltid tyckt. Jag har haft Babben och Messiah.
Mm, fantastiska komiker också.
De är ju 2 och 3 då.
Ja, bra.
Såklart. Vi börjar med första bilden. Vad ser vi här?
Oj, där ser vi ett slumområde utanför Bombay. Vi har en arg polis som lägger handen på min axel, och så står jag och försöker tränga mig fram till kungen och drottningen som är på besök på en skola där i slummen. Och han var jävligt arg, den här indiska Säpo-snuten.
Det här är ju ett screenshot från tv-serien Världens sämsta indier.
Ja, men precis.
På SVT. 2 säsonger.
Mm, precis.
Blir det en tredje?
Jag tror det och hoppas det. Allting vågar man ju knappt tänka på nu när det är lockdown i hela världen och så, men jag hoppas det.
Det här är ju en väldigt rolig serie.
Ja, men tack.
Tycker jag.
Ja, men det har gått jättebra, så att jag är väldigt, väldigt glad för den.
Var det du som kom på idén?
Ja, det var det väl. Alltså från början är det ju att min relation till min pappa har ju varit som introt i säsong 1. När vi sitter och sett på Rapport eller Aktuellt i alla år, så har han suttit och sagt till mig att vi, när det var ett reportage från Indien och så, att det här skulle du aldrig klara av, och så har vi tjabbat om det. Och sen så för 10 år sedan ungefär sprang jag på Malin Mendel, som jag gör sen med på indiska ambassaden, för jag var inbjuden av någon form av indisk, halvindisk celebrity i Sverige, och hon med sin koppling. Och då började vi snacka om detta, och jag sa att man borde göra något, och hon hade också tänkt på att hon skulle vilja göra mer någon sorts riktig tv-serie, inte bara reportage. Och så bollade vi framåt och kom fram till den här idén att Världens sämsta indier då.
Jätteroligt, jag träffade Karin.
Ja, Karin af Klintberg är ju producent. Och då var det ju, först skulle jag och Malin göra den själva, och då hade jag gjort sommarprogram där jag haft Karin som producent. Och sa jag till Malin, fan, ska vi inte ta med Karin? Hon är jävligt bra på den här typen av berättelser och tv. Och så ringde jag henne, och hon tyckte det lät jättekul. Så då var det vi tre egentligen. Och några fotografer då som jag jobbat med.
För jag träffade Karin och hon för ett par år sedan precis när ni skulle göra det här. Mm. Och hon, innan det hade vi gjort det. Och hon pratade om att hon var så lyrisk över att det är en fantastisk idé. Det är ju väldigt roligt. Jag såg om igår 2 stycken avsnitt. Mm. Jag har ju sett de här allihopa. Men jag såg om 2 avsnitt igår. Och det som slog mig då är att det är ju faktiskt spelet mellan dig och Malin. Som, jag vet inte om det var lika mycket i säsong 1 kanske, men i säsong 2 framförallt. Spelet mellan er två gör väldigt, det är dynamiskt. Det gör väldigt mycket.
Mm.
Hon är ju lite förnuftig och, ja, och den här som är, jag kan Indien.
Ja, så är det ju. Ja. Och det är ju sant också. Ja.
Igår såg jag den väldigt rolig scen när, ni är, när hon tycker att du måste ändra din accent.
This is very, very good. Very good.
You have that very dark chocolate?
That very, very dark chocolate. Very dark.
Yeah, that one.
Yeah.
This is the best
90% dark.
Yes, yes.
Jag skäms faktiskt, för det känns som att jag står och driver med dem. Alltså.
Hon pratar ju indisk engelska.
Ja, vilket ju låter roligt.
Ja, det gör det ju. Ja. Det gör det ju. Och hon har alltid gjort det. Och hon, ja, när jag försöker liksom, för så, hur kan det blivit så? Och då är det ju dels sån att hon var liksom inte så bra på engelska när hon började hamna där. Och det, så blev det den engelskan. Och sen är det väl också liksom lite undermedvetet att lite som när jag åker till Skåne så pratar jag mer skånska, eller folk som kommer till Göteborg pratar mer göteborgska, att du kommer närmare, och särskilt då hon som jobbar med intervjuer och så, du kommer ju närmare din person du träffar, så att det är väl olika anledningar till det liksom. Men det låter ju roligt när man bara hamnar mitt i det. Tänk, en blond tjej från Bohuslän pratar som en torgförsäljare.
Exakt, det känns ju som att när du gör den accenten så känns det nästan som att du, det är liksom, du gör det lustig.
Ja, jag driver ju, alltså jag gör ju stand-up i Indien då, det var ju säsong 2, gjorde jag, handlade mycket om det. Och då gör jag den fast lite mer överdriven och härmar hur min farbror i Delhi pratar, eller hur någon grönsakskille på, mitt på dagen och så. Och i början tänkte jag faktiskt på stand-up, sen kan jag göra detta? Det är ju fan nästan rasistiskt, jag står och driver. För jag gör det för att driva. Och så de första giggen vågade jag faktiskt inte, utan då hade jag mer skämt jag hade översatt härifrån som handlar kanske om att gå till sjukhuset eller flygplan, sånt som man också gör i Indien. Och sen bara kasta in någon liten grej där jag härmar min farbror. Och då märkte jag att det var ju det som funkar överlägset bäst. Så de hade ju inga problem med det, utan tvärtom. Det är när jag liksom är ganska hård och mot dem. Och det kan vara ganska hård, jag kan vara ganska hård mot liksom hinduism och muslimer. Och det är ju ganska hård konflikt. Och tänkte, fan, kan jag in och skämta om det? Men ja, faktiskt. Och det är ju nästan det roligaste med att uppträda där. Att jag kan vara helt varm i kroppen efter och tänka, fan, jag har stått och gjort skämt och, som är ganska tabu där. Och även sexskämt och så, som man tycker, shit, kan man göra? Och de har skrattat minst lika mycket som om jag hade gjort det i Stockholm egentligen. Så det är en väldigt härlig känsla att humor kan förhoppningsvis liksom lätta upp tabuämnen.
Apropå Indien, hur mycket indier är du?
Men ganska lite, och det är därför serien, tror jag, som du säger, det är därför det blir en dynamik, för att hon är ju väldigt mycket indier, Malin. Hon pratar indiska engelska, hon, skulle jag säga, trivs bättre när hon är där än när hon är här. Och om vi går ut och äter och jag börjar liksom bli trött på indisk mat, och så ser jag en McDonald's som ju finns i storstäder i Indien, så lyckas jag få med Karin och fotografen, vi firar alltid de här små bilarna, och säger, fan, kan vi inte bara gå till McDonald's då? Kom igen. Och jag säger till, jag lyckas också ofta, för vi har en Uber-chaufför vi alltid åker med, som har blivit Saffi, som jag har blivit kompis med. Jag säger, kom igen Saffi, nu går vi till McDonald's, och jag bjuder på McDonald's till alla, och det är lite lyx också där. Och han bara, yes, och alla är med, och Malin är den enda som bara, nej, och tycker det är helt idiotiskt också. Hon blir liksom förbannad att vi ska gå och äta, och det är inte det att vi äter kött, för det finns ju inte ens kokött och så där, för det är liksom, vi gick ju inte att sälja McDonald's. Det är enda landet i världen man fick byta ut Big Mac'en. Den ska ju vara standard överallt. Nu är det Maharaja Mac, som är en vegetarisk burgare som smakar curry typ. Liksom, det är det enda de fick byta. Och alla är med, och Karin är med, och Safi är med, och Malin sitter och är sur. Och äter liksom typ lite pommes frites. Och hon är förbannad också för att det kostar ju typ 40 svenska kronor kostar lunchen, istället för på hennes ställen kostar det ju 4 svenska. Och bara det också, hon tycker det är sånt jävla slöseri. Det är sämre mat. Man, ja, det är det ju också. Men
vad roligt. Hon är verkligen, hon är indier.
Ja, totalt. Ja. Totalt. Så att det är ju, och sen kanske jag har ju blivit blivit indier, jag har ju inte blivit, men jag har ju lärt mig mer och mer och jag uppskattade ju mer och mer. Så att vi har kommit närmare varandra, får jag ju säga.
Har du kommit närmare din pappa också?
Nej, inte på det. Jag har kommit närmare kanske för att vi har kunnat prata om det här ämnet väldigt öppet och skoja om det och prata om lite så här allvarliga saker också kan det leda till. Men han med åren blir ju mer och mer mot Indien för varje år som går egentligen och tycker det är mer och mer piss. Och även när jag var liten, då var vi ju där då och då, kanske var femte år, och man satt hemma hos hans brorsor och systrar. Då satt han och pratade liksom skit hela tiden. Alltså så här, ingenting funkar här och vi åkte tåget och det var försenat och det är smuts på gatan och man kan knappt andas med luften. Och har ni inte bestick? Vi kan inte sitta här och äta med fingrarna. Och han tog med Ikea-bestick, så varje gång vi sätter oss ner så tar de fram de här Ikea-grejerna och satt upp någon Ikea-klocka på vägen. Då var de, tar ner den omedelbart när vi har åkt. Och någon sån där, han älskar var i Bohuslän, pappa då på sommarstället där, så har de satt upp någon akvarell med någon segelbåt typ. Och jag lovar, de tar ner den också. Och ibland har det blivit jag suttit där som 12-åring och sagt till pappa att fan, du får lugna dig, du kan inte sitta, de har ju inte lämnat Indien när de var 19 och tyckte det var piss och byggt ett liv i Europa. Du får ju lugna dig liksom. Och de, han säger nej, det säger, då blir han sur på mig, för han säger, jag måste ju kunna vara ärlig, det är min brorsa och min syster, jag kan ju prata vad jag vill med dem, och om man inte kan det, ja, det har han ju rätt i någonstans, men det har ju varit, jag har ju suttit som svensk där och vridit,
ja, lite obekväm
och i konflikträdsla.
Vi hakar på lite grann där vi är. Så vad ser du här?
Jaha, äntligen gjort stand-up-debut i Indien, ja. Ja, men precis. Det var ju ett antal år sedan på en comedyklubb i Delhi.
Och då kör du på engelska såklart.
Ja, det blir det ju. Och problemet är ju då att jag kan ju inte hindi då. För jag märkte det att ska man bli riktigt, riktigt stor komiker i Indien, då ska det ju helst vara helt på hindi. För att då når man ju ut till de här 1,5 miljard människorna hindi. Kan ju många prata, liksom engelska är ju ändå en nisch, lite medelklass och uppåt, att man har pluggat lite och så. Men det finns det de som bara pratar engelska, som, även där finns ju hundratals miljoner och du kan sälja ut även teatrar på bara prata engelska. Men de gör i princip alltid punchlinen på hindi.
Mm-hmm.
Så de pratade om, man tänker, åh, nu kommer ett roligt skämt, de berättar hur de är i trafiken och kossan kommer fram och de kliver ur bilen, kliver fram till kossan och så kommer punchlinen bara, märta, 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 märta. Och alla skrattar bara, shit vilken rolig vändning, och själv sitter man och tittar, man fattar inte ett skit vad de menar.
Apropå stand-up, hur har det förändrats? Jag har en favoritserie på Netflix som heter Comedians in Cars Getting Coffee med Jerry Seinfeld, där han ju träffar amerikanska komiker framförallt.
Ja.
Och där vissa av avsnitten är ju fantastiska, för de öppnar upp sig ganska mycket och pratar om det. Och de pratar ju mycket om det här, nästan ofta tycker jag, om det här skillnaden, hur det var förr och hur det är nu.
Mm.
Du har ändå hållit på i 25 år. Är det svårare att jobba med stand-up idag?
Ja, du menar på grund av tabun och politisk korrekthet och sådär. Ja, men jag har hört den diskussionen och jag håller nog inte med. Eller jag håller inte med, för att dels, på ett sätt har det faktiskt blivit lättare. För om nu det blir snävare vad som anses påhopp och kränkande och tabu och så blir det ju på ett sätt lättare för en komiker, för att då blir ju, det handlar ju om att vara utanför boxen, och om boxen blir mindre så finns det ju liksom lättare att ta sig ut från den. Och om man ser när jag började, så var varenda recension där i början, det var ju dels att de på tidningarna så visste knappt vad stand-up var, de skickade någon teaterkritiker och så, men de visste ju lite, de visste vem Lenny Bruce var, som ju på 50- och 60-talet i USA slog igenom genom att typ säga fuck eller svära, och polisen grep honom när han uppträdde, och det var ju superskittlande både för publiken och för media och recensenter. Och jag kommer ihåg varenda gång där på 90-talet man hade haft någon gala på Berns med alla stora, Babben och Lenny och alla de här superstjärnorna, och så var det alltid det var ju kul, men man saknar ju Lenny Bruce, va? Och det var inte det här tabuöverskridande, lite kittlande, lite farliga. Och då kommer jag ihåg, jag blev alltid så sur. Och vi komiker satt och pratade skit om recensenterna där, att fan, fattar han inte, hur ska du kunna göra det i Sverige? Vi kan ju prata om, säga vilka könsord vi vill på scenen, och det är inget som är tabu. Vi lever i en demokrati, då får du åka till Iran och bli komiker där. Då kan du bli Lenny Bruce liksom. Men om det då blir lite mer korrekt, och får man säga det om den gruppen och det om den gruppen, då blir det ju faktiskt lättare att vara lite farlig nu om man nu är sugen på det.
Ja, och det finns ju journalister, det finns ju komiker som på ett ganska skickligt sätt rundar det här genom att till exempel säga, vad hette han som gjorde The Office, brittiska?
Ricky Gervais.
Ja, exakt. Ja. Han fick ju skit för någonting som han hade sagt, jag missade hela den debatten. Mm. Och när han går ut på sin scenföreställning och pratar i 20 minuter om det här och säger, ja, till exempel får jag ju inte prata om eller säga, och sen säger han det ändå.
Ja,
och, han säger, och det var ju dumt att jag sa, och så säger han det igen. Och det är ju ganska skickligt. Jag tror att även Schyffert gör det någon gång.
Men det är ju ett knep. Jag har ju gjort det ibland också. Jag kommer ihåg för länge sedan på 90-talet. Det visar hur länge man hållit på. Så skulle jag göra ett gig åt, om det var liksom kommunikationsdepartement, alltså en firmafest, en julfest typ. Och det var det då, glömt vad hon hette, om det var Ines Usman eller det var någon som var minister på den tiden. Och det var hela deras departement och jag skulle uppträda på julfesten. Och så fick jag ett fax som ju också var på den tiden med lite briefing sådär, att vad kul att du ska vara uppträda på julfest. Men här är några ämnen som är lite jobbiga som vi skulle vara schysst om du kunde undvika. Liksom. Och då var det, för det var ju jättemycket bråk om Estonia då såklart, om det skulle bärgas eller inte. Så det var ju den tiderna. Och så var det något om Öresundsbron också. Det var också någonting att det hade varit någon infekterad grej och någon hade avgått och hit och dit. Och så något tredje jag inte kommer ihåg. Men då tyckte jag det var så roligt med det här, lite de här lite önskemålen på stand-up. Och jag tänkte det ändå, det är en demokrati och ett öppet samhälle. Jag måste ju kunna göra vad jag vill. Och så tänkte jag, hur ska jag göra detta utan att det blir... Det ska ändå vara roligt, de ska ändå skratta. Så då hade jag med det här brevet från dem. Och så inledde jag med det, att det var kul att uppträda här och så. Jag vill bara gå igenom först så att alla känner sig trygga, att här är några ämnen jag absolut inte kommer skämta om ikväll. Och så läste jag upp formuleringarna och fy fan vad de skrattade. Och det var ju, ja, då hade jag kakan och kunde äta den.
Det är ju genialiskt. Hur är det med stand-up just nu? Har du en akt?
Ja, jag gjorde
ju... Nu är det ju corona, så det är lite...
Ja, precis. Jag gjorde Elefanten i rummet där ju i 2 år. Och sen så gick den på Netflix ganska... För jag ungefär... Snart ett år sedan kom den. Och när den då har kommit upp, då vill jag ju inte göra något från den. Så då... Sen har det ju stängt. Så, men då har jag ju liksom kämpat med att skriva... Ja, en akt då. I alla fall en 30-40 minuter vill man ha som inte är elefanten skämt. Och det har jag väl nog nästan fått ihop, tror jag. Så jag kan ställa mig på en klubb och göra skämt som är tillräckligt bra, men ändå inte så gamla så de går att se någonstans. Jag börjar komma dit, men det går ju långsamt. Det tar ju lång tid att skriva varje skämt.
Liksom. Hur hård är du mot dig själv? Alltså, hur mycket steker du?
Väldigt mycket. Och jag är väl hård mot mig själv, men det är ju ändå publiken som får bestämma. Det är därför det är så lätt att man slöar till nu när det inte man får uppträda. För att jag tycker det är ganska tråkigt att sitta hemma och hitta på skämt. Belöningen är att åka till Norra Brunn på kvällen och testa dem. Så då kanske jag testar 1-2 minuter nytt, invävt i gamla fungerande grejer. Och sen så slänger jag säkert mer än hälften. Och så kanske jag testar det ett par gånger, ändrar och slipar. Och en trial and error-process liksom.
Det är så du testar material, att du använder det i den ordinarie akten så att säga. Du går inte ner och kör helt nytt material.
Nej, jag har förstått att en del gör ju det, amerikaner som har blivit lite George Carlin, en gammal som är död nu faktiskt, och många andra stora, jag tror Chris Rock och några andra stora superstjärnor också gjort det, och gjort en grej att bara pang slänga och sen ställa sig och göra. Men det har jag inte vågat riktigt, för jag har alltid testat det för liksom en betalande publik som har bokat det här sedan ett halvår kanske och skaffat barnvakt och åkt in från förorten. Och då känner jag att jag ändå har någon plikt. Jag kan inte stå och bara göra grejer som jag inte vet, som kanske inte är roliga ens.
Nej, och sen så går de därifrån och tänkte, han var ingen rolig.
Han var inte rolig, nej. Och lite besvikna. Och de har ändå, alltså, en sak om man är på en gratis ställe eller har sagt till folk att det här kan gå hur fan. Någon gång har jag gjort det. Då kan man köra bara waila och tänka högt i 40 minuter. Men det normala för mig är att jag väver in det i... Och i alla fall liksom början och slutet måste vara riktigt roligt.
Hur mycket, när du kör, om du skulle köra Norra Brunn, säger vi, och så ska du köra i, är det 20 minuter till exempel?
Ja, kanske 30 snarare.
Säg 30 minuter. Mm. Hur mycket blir det improvisation? Beror det på publiken, vad som händer, eller kör du i princip?
Ja, men just där blir det ganska mycket. För där är ju lite det här labbet, tänker jag. Det har blivit lite labbet. Jag brukar vara på vardagskvällar när jag känner att det är lite mindre press på att det måste vara superroligt och lite lugnare. och kanske lite lägre förväntningar och lite nyktrare liksom. Så då brukar jag nog nästan första, det kan vara uppåt första kvarten, ja, halva showen ibland, som är improvisation.
Ja, för jag tänkte just på det också, det gäller ju, det är ändå ett yrke. Mm. Och det är ju inget kul att ha tråkigt på jobbet.
Nej, det är också, så är det ju.
Så att man, det känns väl någonstans som att när du är där uppe så skulle det ändå vara roligt också att göra det.
Ja, och det är, jag själv personligen har som absolut roligast, allra, allra roligast när jag gör de här improvisationerna. Även om de går dåligt är det roligt, för att det är som att det är ju som att läka i någon sorts i skidbacken och hoppa ut i skogen, och även om man då trillar lite och så är det, skrattar man ju nästan när man trillar. Det är den känslan är ju underbar egentligen.
Jag har precis läst klart Robert Gustafssons biografi. Mm. Och han berättar där om, ja, dels berättar han ju han hatar improvisation.
Ja, okej. Okay.
Mm. Ja, och det här sista föreställningen när du ska skämta.
Ja, just det, och busa.
Så ja, det gillar han inte, utan det ska han, perfektionism och kontrollfreak. Men han berättar om att han får en hel del arga mejl om sina gubbar. Mm. När han gör dem, att han driver då med dementa eller något som läspar runt där. Och det får man inte göra. Och det vet vi ju alla att 99% tycker det är roligt och 1% tycker inte, och det är 1% som hör av sig. Mm. Så att man ser ju bara dem. Men har du fått skit för saker som du har skämtat om och så?
Oh ja.
Ja, det är så.
Det händer ju. Ja, det har nog fått allra, allra mest för. Det var när vi gjorde vår långfilm där, Kvartetsgatan, Reset till Laholm där. För det bygger ju, huvudplotten i den är ju att min figur Ulf ljuger för sina bästa kompisar. Han vill ju tvunget åka på till den här trista sommarstugan och de vill inte. Och då ljuger han och säger jag har cancer och är döende. Och det är ju fruktansvärt dålig stil, och det är ju, och de är ju tvungna att gå med på det. Vad ska de göra? De är ändå hans kompisar, det är hans sista önskan. Och inspiration var ju lite den här, finns ju en gammal film som heter Peter's Friends där en kille har HIV och han berättade, och han har en sista härlig weekend med kompisarna. Och plus då att vi hade också i gruppen där en del anhöriga, bland annat jag själv då, med släktingar och familjemedlemmar som hade cancer. Och man var nära det och så. Och då kom ju skämten. Men då kom det ett par brev. Det var ju fruktansvärd historia faktiskt. En mamma som hade, eller en kvinna som hade en syster som hade dött i cancer, och som hade två barn, och de hade haft begravning och allt, och det var fruktansvärt, och de skulle gå och slappna av, och så hyrde de då den här, för de hade gillat ju vår humor eller min humor och så, och de tänkte då såg vi den, och det var ju fruktansvärt då, ja, de blev påminna om allt det här, och det är ju någon scen till och med som är väldigt hemsk ju då, men som har ju en ska ju visa hur korkad om den här min figur Ulf är, när han till och med ska få cellgifter för han har ljugit så mycket och måste ta sig ur det och så. Men hon skrev ju ett ganska bra brev faktiskt. Hon var inte bara rabiat och liksom hatisk, så hon skrev ett rätt sakligt brev om hur jobbigt det var. Och jag svarade liksom henne och hon svarade mig. Vi hade lite dialog där. Och jag försökte förklara då att det är ju absolut inte på bekostnad av någon som är döende eller sjuk vi skämtade, utan det är på bekostnad av den här idioten som saknar spärrar, och han har sånt bekräftelsebehov så han måste till och med ljuga om de här absolut värsta grejerna. Och det är honom, och hade slagit tillbaka på honom själv sen och så. Vissa grejer är ju inte roliga i vissa lägen av livet och så. Det får man ju respektera.
Vi tar nästa bild. Och vad ser vi här?
Ja, här ser vi Nobelfesten något år. Det är snöar ungefär som nu, rejält. Och jag och Anna kommer där med en Säpo-bil och gör entré. Lite Hollywood-bild nästan.
Ja, men det är ju det, herregud.
Ja, men det är det ju.
2017 är det.
Ja, 17, okej. Okay. Ja,
jag jobbade på den här Nobelfesten.
Ja, okej. Okay. Mm, så det är inte du, det är en polisbild också, men ja, det är inte du.
Fast, nej, vi jobbar i kostym inomhus.
Ja.
Jag har gjort 12 Nobelfester.
Ah, jäklar.
Jag minns faktiskt er.
Ja, okej. Okay.
Ja. Här är ni på väg till konserthuset, kan jag säga.
Ja, just det, första ceremonin där. Ja.
Sen är det ju stadshuset.
Just det.
Och här är jag lite nyfiken, för som sagt, jag har varit i stadshuset 12 år. Mm. Här var hon partiledare för Moderaterna såklart.
Ja,
2017.
Det var hon,
ja. Ja, innan valet, jag svarade.
Just det.
Och hennes placering vid honnörsbordet då?
Det kommer jag knappt faktiskt inte ihåg.
Men ni satt inte ihop?
Nej, det gjorde vi inte. Nej.
Vilket bord hamnade du? Vilken ungersk forskare?
Första gången jag var så hade jag...
Det är ett lotteri kan vi säga.
Ja, det är det ju. Mm. Första gången jag var där så vet jag, på ena sidan hade jag Japans ambassadörs fru, tror jag det var, på ena sidan mig. Och på andra sidan hade jag tolk och bästis till hon som blev litteraturpristagare, som jag nu inte kommer ihåg namnet på,
okay,
som var från Ryssland eller Ukraina, och den här kvinnan som jag då hade till bordet skulle gå upp och ta emot, hålla tacktal och så, eller hålla någon form av tal där inne för hela världen. Och jävla trevlig var hon i alla fall, från Göteborg, och vi, och det är ju rätt spänt och nervöst, och jag tyckte själv var liksom, jag är inte så bekväm jag har. Jag hade liksom silvertejpat hela ryggen på den här västen på fracken, för jag hade inte haft den på länge och den typ sprack. Och, men det syns ju inte på ryggen, som tur var. Och du vet, man har bråttom i slutet och man typ, ja, man bråkar och man ska liksom få på alla de här jävla kläderna, och sen vet man att nu ska det filmas och fotograferas. Och, men det var skönt för hon då, hon var ju ännu mer nervös, för hon ska ju fan stå och hålla tal. Och då så vet jag, hon berättade det nästan det första hon gjorde och sa, fan, jag ska upp här och hålla, hon var från Göteborg, jag ska, tänk om jag, och så hela världen filmas, och tänk om jag bara säger liksom röv mitt i alltihopa. Och det kommer jag att få så jävla befriande, för allting är så stiff och snällt och ställ, hej hej, och man börjar nästan prata som i vår tid nu. Men så jävla gött att hon klämde ur, så jag, tänk om jag bara säger röv där, och jag bara skrattar högt, och vi hade jävligt kul faktiskt. Jag tar nu en extra konjak här, för nu ska du upp snart, och det är ju ingen som vet vad röv är när du säger det ändå. De kan tro det betyder tack så mycket på svenska, så bara kör. Och, ja, men det blev faktiskt väldigt kul, måste jag säga.
Hur är det att ha vakter? Är det inte påfrestande? Jag har ju själv varit med och vaktat
nära. Det blir ju en vanlig sak till slut. Efter,
men blir det det?
Ja, men det tycker jag det blir. Och jag hade ju ändå, det är inte jag som var objektet för bevakning så att säga, så jag hade ju ändå ganska lugnt liksom på det viset. Det är inte mig de skulle rädda livet på, utan Anna ju, så att hon var ju mer dygnet runt hela tiden, så att säga. Jag kunde ju ändå slappna av mer. Men det är ju vissa sådana här familjeresor och så. Om man då åker på bilsemester i Sverige och kliver in på Rasta och bara ska ha en snabb, och är det kanske ibland två säpoagenter. Anna som är lång och 1,80 och lång och stilig och syns, och jag som är lätt att känna igen, plus då de här två och barn och en hund, liksom, så hela jävla Rasta i Mariestad blir det ju en sån affär av. Det är ju som att man vill. Det är som att göra ett entourage som gör entré på, det är som att man vill synas nästan.
Exakt.
Så det går ju inte att gömma sig då. Man får liksom bara stå där med högt huvud och ta lite selfies och så. Det är ju helt okej, och folk är ju snälla. Men det tycker jag är väldigt skönt att slippa. Nu kan ju, jag kan ju liksom gå hit och käka lunch här efter vi har ses mitt i Stockholm. Och gömma mig dit och sitta i ett hörn och lyssna på en podd och tycka det är ganska mysigt och smyg, titta på folk och fundera på skämt. Det kunde man ju inte riktigt då.
Nej.
I de lägena.
Blir du mycket uppmärksammad? Alltså, känner folk igen det? Det är klart de gör. Men kommer,
ja,
folk...
men det blir jag.
Stockholm är kanske speciellt, för här är folk ganska...
Ja, men det händer.
Men kommer de fram?
Ja, det händer hela tiden, och det är ju folk är väldigt snälla och gulliga, så att det är väldigt sällan någon de inte är det liksom. Så att det är ju, ja, jag är ju glad för det. Och de gånger jag kommer på mig själv att jag blir liksom lite trött på det, så försöker jag ändå påminna mig själv om att det är ju de som gör att jag kan ha det här livet och åka runt och babbla och betala hyran genom att babbla liksom. Det är ju, ja, jag är enormt tacksam för det, så då går det snabbt över den tröttheten, måste jag säga.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi boksignering av boken Gevär säljes på grund av dödsfall.
Var det den första?
Nej, det där är det typ till den tredje, fjärde, någonting sånt där.
Det här är efter lappböckerna.
Ja, men precis. Den som inte tar bort luddet ska dö är ju den stora supersuccén. Och sen har jag gjort totalt 5 stycken olika med lappar och med insändare. Och det här är då Blocket-annonser. Så och, den här är en annons då, Gevär säljs på grund av dödsfall.
Just det. Och nästa bok blir Facebookgrupper?
Nej, nu har jag faktiskt... Jag gör ju en podd som är baserad på sista boken om små nyheter då. Nu är toan i Tierp invigd. Och då märkte jag faktiskt att poddformen passar ju egentligen bättre nu för tiden än bok. Det känns som att den typen av böcker som jag gjorde så mycket, det är ju nästan ett internetfenomen. Alltså memes, Facebook, Instagram och poddar egentligen. Så att jag vet inte om det blir fler sådana böcker, utan nu är det nog den här podden då som jag kan tipsa om, då kan ni lyssna på David Batras podcast.
Vi tar nästa bild.
Där är en bild på mig och Johanna Nordström. Mm. För det bygger ju på att jag har en komikergäst och sen så har jag en sidekick och sen så har jag tagit in de nyheter som har dykt upp i flödet, sådana här små tramsiga nyheter helt enkelt. Och så diskuterar vi dem och har förhoppningsvis en komisk vinkel.
Ja, och det här måste jag säga, jag brukar ju vilja lyfta fram saker som är roliga. Din podd är rolig.
Ja.
Du har inte gjort någonting i år, va?
Men nu har jag lite paus. Ja. Jag har haft jullov, så den kommer om, när det här går kanske den är igång. Vecka 7 tror jag vi skulle dra igång.
Ja, men då finns den ute snart. Om inte annat, det går ju att lyssna tillbaka hur lång tid som helst, för att det är ju väldigt roligt.
Ja, men det är ju det med den typen av poddar, att det är ju inget förberett. Det är totalt improviserat och det kan bli halvroligt ibland. Ibland kan det bli ganska seriöst. Att om det är en speciell gäst och nyheten mynnar ut i och helt plötsligt börjar prata om någons relation till sin mamma i tid, och då har jag låtit det vara så. Och det tycker jag är så jäkla härligt, det är som din podd här. Att det kan bli, det är ju underbart. Ja. Om man har makten över själv, det kommer inte en tv-producent och säger nej, det här ska vi klippa och så, utan det är faktiskt väldigt lustfyllt att göra det på det sättet.
Hur tänkte du när du döpte podden där?
Därför att oss podcast, ja, det var ju, jag gjorde faktiskt bara 10 program för att, lite som en PR-grej för boken då, att det skulle vara kopplas ihop. Men sen hade jag bakhuvud, tänk om jag fortsätter och boken glöms bort, blir det konstigt, den heter nu 10, toan i 10, att bli en väldigt roliga nyheter. Jag tänkte också, om jag gör om podden till, ja, det var ju ett experiment ändå, kanske blir som en intervjupodd eller vad som helst, så nu är det generiskt namn med och kan göra vad jag vill i den.
Vi tar nästa bild. Och vad ser vi här?
Där har vi talangjuryn helt enkelt. Ja. Nya talang 2021-juryn.
Du har avverkat många jurymedlemmar.
Ja, det får man ju säga. Jag är ju nu åldermannen i juryn. Liksom, jag har suttit med i den för 5:e säsongen och sen har de bytts ut allihop utom jag.
Vad säger det?
Ja, det säger väl att de blir inte av med mig helt enkelt. Jag är som den här som säkert finns på polisen också. Ah, det var bättre förr och det där har vi provat och det där ska vi inte...
Kör du den med dem? Sitter du och berättar att Jora, så här brukar vi göra.
Nej, jag har kommit på mig själv ibland att jag är på väg och så tänker jag själv innan jag förhoppningsvis säger, fan, jag kan inte bli en sån liksom bakåtsträvare.
Det skulle nästan vara roligt att prata med de här 3 nya nu och säga det, hur är David? Hur är David?
Alltså Bianca är ju inte helt ny, Bianca Ingrosso.
Men annars är det 2 nya.
Ja, det är det.
Är man snällare mot barn
som
står på scen och gör saker?
Ja, men verkligen, det måste man ju vara.
Men hur många gånger känner du att här skulle jag vilja säga. Här skulle jag bara vilja såga den här lilla skitungen.
Ja, nej, men det vill man ju inte när man ser ett barn.
Nej, men alltså,
jag förstår vad du menar, att man hade kunnat vara mer ärlig så att säga. Och så. Jo, men det känner man ju ibland. Det, så är det ju. Men så är det ju med barn.
Ja, men det är ju kul.
Så är det om man är lärare eller förälder också. Ju. När någon kommer, titta, pappa, jag har ritat en teckning till det. Kan man säga, vad i helvete är det här då? Ja,
det är fruktansvärt fult.
Ja, nej, det...
Min son, det här är så jävla dåligt.
Ja, men vi behöver ju elda så att jag...
Tack.
Ja.
Är det ett kul tv-format?
Ja, men det är faktiskt väldigt kul.
För du kan ju faktiskt, eller ni kan ju faktiskt avgöra vissa människors framtid.
Ja, och
framtid.
I mitt fall är det ju lite speciellt för att jag började ju med stand-up genom att anmäla mig till en talangjakt en talangtävling i stand-up. Det var inte bred, så det var bara stand-up. Och så vann jag den och jag kom att dela första plats med en kille som heter Johan Glans, som jag har väl försvunnit. Jag vet inte vad han gör nu för tiden. Vi kom att dela första plats och träffades där. Och Lenny Norman var domare då och konferensade han och några till. Och han var så himla schysst och tog oss under sina vingars beskydd och bjöd upp oss till Norra Brunn och vi fick vara uppvärmare för honom. Och det ändrade ju mitt liv. Det byggde ju det jag gör idag, hela min karriär, allt. Så att, och det här är ju ännu större talangtävling. Så att jag känner ju verkligen det, att man har ett ansvar att ändra ett helt liv, bygga en hel karriär.
Var det tanken från början att du skulle syssla med komedi förresten?
Nej, absolut inte.
Vad skulle du bli då?
Alltså min pappa var ju forskare och mamma lärare och hade ju ingen som helst koppling till showbusiness eller ens frilansliv eller så, egen företag att ha sådana, utan alla var deras vänner och släktingar var så här lärare och ingenjörer, och man behövde liksom plugga och skaffa ett jobb, och så var man glad om man fick ett jobb, och så hade man det till man fick en guldklocka. Och så det bara modet och att ha det hade jag absolut inte. Alltså, så jag pluggade till civilekonom, tog så här enskilda kurser och plockade ihop till en ekonom och tänkte att examen måste man ju ha, och det var ganska bred grej. Jag visste att man kunde få jobb. Och så gillar jag så här ändå hitta på saker. Jag tänkte då kan jag bli något med reklam, marknadsföring. Det är ju ändå lite skoj liksom. Och sen dök den här tävlingen upp mitt i mina studier egentligen. Och den här stand-up, och jag började göra stand-up parallellt, men jag vågade liksom inte lämna och börja med stand-up, det kunde ju inte leva på det, så då pluggade jag parallellt. Det var ju ganska bra kombo, jag kunde ta studielån och sen resa med studentbiljett till Stockholm och vara uppvärmare för Lenny Norman och sen hem och göra någon tenta, och så höll jag på så, och vågade ändå inte tro att jag skulle kunna ha det som jobb. Men då började jag drömmen, då vill jag ju det liksom. Men jag tänkte jag måste plugga klart, för jag vågar inte satsa på det 100%.
Men var det också lite att du pluggade för mamma och pappa där?
Oh ja. Mm. Alltså när jag sa till dem att jag, när jag hade vunnit den här tävlingen och fick åka till Stockholm, så jag märkte hur de blev jäkligt oroliga. Och jag sa till dem att nej, jag ska inte bli ekonom eller ha ett vanligt jag ska satsa på att bli komiker. De är ju livrädda alltså, och pappa liksom bara, men vad ska liksom alla säga, och folk kommer ju skratta åt dig. Så det var ju bra i sig att han sa.
Den har du kört förut.
Mm. Nej men de var, det tog ganska lång tid innan jag märkte hur de liksom slappnade av lite. Och
när var det att det började flyga, när började det lossna, när kände du att nu är det här mitt jobb?
Nej men det tog ganska lång tid. Jag fick ju gig ganska snabbt för just Lenny där, och sen Babben också då, och Adde och de som ju var ju kompisar. Lenny berättade ju för dem, ring de här killarna i Skåne och de kan man ha som uppvärmare och så. Så det lossnade ganska snabbt att man fick komma in i dem, wow, och träffa de här stjärnorna, och de var så himla snälla och ja, tog med en och så. För det fanns liksom inte rookie-ställen då, det fanns bara toppställena egentligen. Mm. Så det enda man kunde göra var att vara uppvärmare och toppfigurerna. Men det gjorde också att det var ganska tufft ju, för att publiken som var där, de ville ju inte se en egentligen. De väntar ju på stjärnan. Och man var ju så pass kass, så det var ju svårt att värma upp för dem liksom. Så det tog ganska många år. Det var nog, alltså riktigt lossnade var ju inte förrän uppåt 10 år senare. Alltså 8-10, Kvarteretsgatan, folk började känna igen en, folk började, man...
Det är 20 år sedan.
Ja, precis. Ja, det var ju där 2002 eller någonting. Ja, men 8-10 år efter man hade börjat liksom, som det riktigt på riktigt började lossna.
Men det är några hundår där som...
Ja, det är det ju. Mm. Det är det ju. Samtidigt så var det ju, det var ju roligt och så. Och liksom.
Vad ska man säga till, om man har bekanta som kör du ett så här open mic någonstans, och ser man där och ser det urtråkigt?
Ja.
Just det. Ja, och jag vill bara betona att mina kompisar som gör det här nu, det är inte er jag pratar om.
Nej, men jag fattar. Ja. Nej, då är det ju...
Du vet, de har inte tajmingen, de har inte känslan. Man bara, du ska inte göra det här.
Nej, precis. Jag var ju inte heller bra. Och visste liksom inte heller vad stand-up var knappt. Alltså. Så jag skulle nog ändå... Alltså uppenbarligen Lenny Norman då, och även några andra, identifierar i alla fall någonting som gjorde att de tyckte att de ville ha med en och så. Så kan man identifiera något. Alltså här är ju i alla fall, du är ju i alla fall en jävla personlighet här. Eller du har en förmåga i alla fall att skriva grejer, sen är du värdelös kanske på att framföra det. Eller tvärtom, du är otrolig på att framföra och självsäker och trygg. Men det är ju inte roligt det du säger. Då skulle jag väl i alla fall försökt fokusera på det, om det är någonting som är bra, och
pusha det,
berömma det, pusha det, och sen försöka coacha det andra liksom. Mm. Sen är det klart, är det verkligen noll, är det ju svårt alltså.
Måste ju vara jättejobbigt.
Ja, då skulle jag väl undvika att kommentera det på något sätt. För mig funkade det ju ganska, alltså när jag säger hundår och så, alltså folk skrattade, det funkade, jag kunde få lite gig. Men om jag bedömer det själv var det inte särskilt roligt på 7, 8, 10 år. Det var först egentligen när vi hade fått barn och sådär, och jag började våga prata om det och våga prata om vår krångliga liv med provrörsbefruktningar och så. 2006, 2007 någonting, jag märkte att att det fäste och jag vågade prata om det, som jag själv kan tycka efteråt, där blev det riktigt kul. Jag kan själv tycka att det här var bra grejer, roliga grejer.
För att du vågade öppna upp dig själv?
Ja, faktiskt. Och samtidigt, hade jag inte haft de 10 åren och 1000 giggen i ryggen, där kanske det hade blivit piss att öppna upp det. Mm. För då hade kanske stått där och darrat och betett mig som att jag var hos en psykolog när jag står framför 150 halvfulla människor. Och det är bara pinsamt. Så att det är ju, utan att de där 100 åren kanske inte hade gott riktigt. Mm.
Vi pratar mycket humor i mina bekantskapskretsar, och du är en stjärna och du är väldigt uppskattad och vi tycker att du är väldigt rolig. Så att, och jag vet att du får det från andra håll också. Ta till dig det och bara fortsätt.
Ja,
och sen så,
gullig du är.
Ja, så pumpar vi in det jävla vaccinet och sen så får vi bort coronan och sen så kan lite hösten börja köra. Ja. Jäklar vad vi kommer gå på stand-up i höst.
Oj, det blir ju glada 20-talet nu.
Ja.
Alltså, Trump är borta, corona är borta.
Ja.
Alltså vi kommer ju resa och gå ut och fest. Fatta midsommar om vi har lite tur. Alltså.
Ja.
Oj, oj.
Ja. Det är en ljus framtid.
Ja.
David, vi är klara och tack.
Ja, men tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.